och välkomna till podden Företagande på riktigt. En programserie där företagsekonomiska forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar, strategier och tankar. Jag som är dagens värd heter Malin Sundström och är professor i företagsekonomi, marknadsföring och forskar bland annat om detaljhandel, digitalisering och köpbeteende. Och så har jag min kollega Eva Johansson vid min sida. Hej Eva!
Hej, jag är då forskare och lärare inom redovisning och ekonomistyrning. Och ekonomistyrning handlar bland annat om budget och kalkylering. Och mina forskningsintressen, det är ju framförallt då finansiell hållbarhet men även social och ekologisk hållbarhet.
Vi kompletterar varandra ganska bra tycker jag. Vi har ju kört det här ett par gånger nu.
Ja.
Men nu snurrar strålkastarljuset och så stannar det på dagens gäst. Som är Karin Hilmer. Hej Karin.
Hej Malin och Eva.
Jätteroligt att du är här. Och låt mig nu få presentera dig. Så ska vi se om våra lyssnare hänger med.
Och spännande.
För jag har tänkt så här när jag ska säga något om Karin. Då skulle jag säga, du är företagare. Du är praktisk mångsysslare. Entreprenör. Arbetsgivare. Eller ja, bonde helt enkelt. Eller närmare bestämt grisbonde. Vad säger du om den presentationen?
Ja, helt fantastiskt och jag blir nästan rörd och tårögd för jag tycker faktiskt den stämmer så väl. Och jag är faktiskt både stolt och glad över att vara allt det där du nämner. Mm. Men jag blir tårögd.
Var håller du till? Var är näringsverksamheten? Den är någonstans idag.
Ja, jag är då med i företaget med Hilmer Lantbruk utanför Mellerud i Dalsland. Då. Mm. Mittpunkten i Skandinavien är ju faktiskt Mellerud och det är där vi håller till ute på Dalboslätten.
Ja. Och vi hade ju förmånen av att få dig som gäst hit till Högskolan Väst. Och jag tror att det kan vara kanske en månad sedan.
Ja,
knappt en månad sedan.
Stämmer nog.
Och du kom till ett företagsekonomiskt forskningsseminarium som vi hade. Och jag märkte att en del tänkte, men ska det komma en grisbonde till vårt seminarium? Och efter att du har varit hos oss så har alla bara pratat om bönder. För det var ett så fantastiskt presentation du gjorde. Och när du var hos oss så ville jag att vi skulle prata lite grann om alla utmaningar som du ser och och du gjorde det på ett förtjänstfullt sätt tycker jag. Och något som har stannat kvar hos mig och som jag också pratat med Eva om, det är det här att en bonde i min värld är inte längre den här med kanske 20 grisar eller 80 mjölkkor. Utan en bonde är ju faktiskt en stor företagare. Visst är det så?
Ja, det var ju så roligt Malin för vi åt ju lunch tillsammans innan då och bara det var fantastiskt för du sa efteråt så här, det är som om vi har känt varann hela livet och bara det gör ju att stämningen blev ju så lätt. Och då sa du, ja jag har haft en, ja var det någon släkting med 50 kor och det är så vanligt om man säger att man är lantbrukare så många refererar till sin släkt, sina bekanta eller så och det är ju många företag också som du säger, för det ska vi ju veta, det är många som har 60 kor, som har, men just det företaget jag representerar har väl sett, har haft möjlighet också ska jag säga och haft den drivkraften att vi ska bli hållbara för framtiden och därför har vi växt enormt på de åren jag och min man började på 90-talet där, så är det ju, det är ju.
Och jag tycker att det är så kul nu, för nu är jag ju ganska ny på Högskolan Väst. Mm. Och jag har tillbringat kanske ett halvår nu här åt att försöka kartlägga lite grann. Vad har vi för branscher, vad är det för näringar i regionen? Och så upptäcker jag att det här med jord- och skogsbruk, alltså det är lite som en vit fläck. När det gäller hur vi samarbetar och vilken typ av forskning vi har. Så att vi här på Företagsekonomi, vi är ju superintresserade av det som ni gör.
Och det är ju så, för jag lyssnade på något annat program och där man just pratar en kommun eller ett område om sina företag och då är det industrier som producerar produkter och så. Då satt jag och tänkte det här, ja men vi producerar ju produkter. Men så är det väl så att lantbruksföretag är inget som någon annan kommun eller vill vara med att utveckla, eller de vill ju vara med och utveckla, men vi är ju där vi är. Det är ingen risk att vi flyttar. Du kan ju ha Volvo Aero, du kan ha Saab, kan ju komma på att det är en bättre marknad någon annanstans. Men vi flyttar inte på oss.
Så det vi... är så intressant. Har du tänkt på det?
Ja.
Alltså när man tänker på strategierna i kommuner så är det ju ofta hur ska vi behålla, hur ska vi se till att man stannar. Och så har vi här en näring så ni flyttar aldrig.
Nej, så där skulle man ju ha större fokus i så fall ifrån... Ja, nu säger jag kommunerna, men område, ni andra, nu pratar ni andra oss inte, är ju att vad kan vi dra för nytta av dem här? Vad kan vi göra? För vi har ju, det, alltså vi är ju en sån viktig del utav hela, alla industrier, alla som producerar något tycker ju att de är viktiga naturligtvis, men jag måste ju säga, producerar man mat, så är det så. Vi behöver tak och hus också, ha något att värma oss i, men om vi inte får mat så står vi ganska slätt. Så att, att på något sätt, för nu kommer ju mer och mer det här med resurser. Alltså vi kan ju producera så mycket mer än mat och ta hand om saker från städer. Alltså vi måste ju få en cirkulation tillbaka. Mm. Och så där, så att, och det är ingens fel att vi inte... har varit representerade på högskolan till exempel eller näringslivet. I Mellerus kommun som jag då tillhör, där sitter vi med, där sitter det med en representant från lantbruket, men vi har också fått slaga oss in. Men sen är vi lite splittrade. Vi är ju inte ett företag utan vi kanske är 300 i Mellerus kommun och då är man så olika där. Så att det...
Men jag tänker att vi ska prata lite grann om det här med just med behovet av att vara lite innovatör och kunna samverka och sådär. Men när Eva och jag pratade om det här mötet med dig innan så sa vi, och det var ju lite kul för du har ju en barndom med grisföderi.
Ja. Och jag tycker ju grisar är väldigt charmiga djur så att jag har ju lite svårt när man säger sådana här tråkiga saker som han betedde sig som en gris. Det tycker jag, det tar jag som en förolämpning mot grisen, att negativa mänskliga beteenden. Och du har ju mycket grisar, så vad är det charmiga med att ha grisar? Vad är det som gör att man vill föda, att man väljer dem som, att ha dem istället för någon annat djur? Ja.
Och det kan jag nog säga att det är ju ett val man gör. Jag och Per-Olof då, som min man heter, att man gör det utifrån vad har man för förutsättningar där man har sin gård. Ja. Vi hade då nötköttsproduktion, alltså vi födde upp tjurar och kalvar ända fram till EU-inträdet. För då hade vi 350 stycken och då blev det ett, fick man bara ha 90, eller man fick bara bidrag om 90. Och då var det bara att ni får titta på något annat. Ja, men då ringde vi Kronfågel i Skara. Vi kan väl flyga för kyckling. Då säger han där på kontoret, ja, kan jag se dig från silon här i Skara? Då är du välkommen. Kan ni få bygga? Men det gjorde han ju inte över Vänern. Så då fick man ju tänka nytt. Och då tror jag fördelen där för mig som inte är uppfödd på en gård eller någonting. Jag hade mjölka kor väldigt många år innan och det tyckte jag kunde. Men jag har aldrig varit rädd för att, men då får man lära sig något nytt. Och då var det mycket spannmål på Dalboslätten. Vad kan vi använda den till? Och då fanns det liksom grisproduktion. Ja, men det vore något. Och då ska jag säga det. När man får innovationer, det är när man är med andra lantbrukare. Vi åkte en bussresa i 15 timmar till Umeå på en nötköttsriksdag som det heter. Alltså att sådana som producerar, som har nötkreatur då. Och då är det någon på bussen som säger, men varför börjar inte ni med grisar? Mm. Och då började liksom, ja. Och sen började vi i liten skala. Då säger till och med en veterinär, men Karin, du skulle inte varit ute och praktiserat lite innan kanske. Jo, men jag hade ju gått en 5-poängskurs och läst mig till. Men jag tänkte, ska jag praktisera, då måste man ju nästan jobba ett helt år. Så att jag började, det gick inte så jättebra i början. Så det är egentligen, ska man som, man får välja produktionsgren utifrån förutsättningar. Och det tror jag är viktigt. Mm. Det måste de yngre lantbrukarna också tänka. Inte vad pappa har gjort och farfar har gjort. Och det har vi alltid gjort. Det är nytt man måste tänka. För efterfrågan är ju ny också. Mm. Så jag har inte grisar för att de är söta.
Okej. Det är ingen gris där som du fäster dig vid som är extra personlig?
Nej, men det är inte så. Jag fungerar inte så faktiskt. Ja. Det är nog olika människor. Jag ser till att det som ska göra det görs. Ja. Och det görs på ett bra sätt. Alltså. Ja. Mm. Men nu som sagt så har vi anställda som sköter. Ja. Och jag jobbar helger och annat.
Men du, hur ser man till? Jag tänker just, för det är väl ändå lite speciellt med olika djurarter. Hur ser man till att en gris mår bra? Tänker jag.
Ja, jag skrev till någon och det brukar jag säga, för jag jobbade i helgen. Då har jag 3000 grisar jag ska titta över. Och då kan ju någon tycka, men hur kan du se om någon är sjuk? Men man har ju en jätteförmåga att se detta, för man vet precis vad det är. Lite hängande öron, ligger ner, ser. Och då tar man tempen och så ser man. Så man lär sig precis som...
Som med barn, tänker
jag. Ja, all annan kunskap man har att analysera saker så är det ju så. Och sen har vi ett väldigt gott hälsostatus. Vi har väldigt lite sjukdomar. Men det är klart att man måste ju tycka det är roligt. Och du frågar vilka som är söta. Alltså vi har grisning varje vecka. Mm. Ena gården föds till 500 ena veckan. Och på den andra 1000. Alltså smågrisar är ju hur söta som själv. Mm. Så ibland brukar jag säga det. Jag skulle lika väl kunna bli barnmorska. Fast det här är nog enklare. Eller så att,
Men du Karin, jag kommer ihåg när du berättade för oss hur det kom sig. Alltså du var ju Stockholms tjej eller?
Ja.
Och så skulle du efter nian var det va? Ja. Eller var det efter, alltså man skulle välja. Hur kom det sig att du...
Ja, men då, det är så. Jag är född på Söder i Stockholm, men vi flyttade till Norrköping och bodde i en akademisk del av Norrköping och så. Och pappa och mamma hade båt, vi hade sommarstuga, vi hade lediga helger och semestrar och allting. Men sen när jag skulle välja in i... Jag hade klasskamrater som var lantbrukare på Vikbolandet och jag fick åka med på ett 4H-läger och jag gillade lite människorna. Mm. Och sen har mina föräldrar alltid tagit ut oss till fiskare i skärgården när vi var ute och sådär. Och aldrig dömt människor efter vad du har för titlar eller vad du gör. Och jag tyckte alltid om de här. Tänk, och så var jag scout också. Tänk att få gå i lite ruggiga kläder. Eller jag ville ha rejäla kängor och en hel och Hansen tröja. Då säger min pappa, men när ska du ha det? Men det var liksom en... Så då tittade jag efter och då kunde man ju bli seminör. Alltså man kunde då seminera tjur, eller kossor och man kunde bli veterinärassistent. Så jag sökte lantbruksskola.
Mm.
Och sen hur bra det kan bli, det är ju helt otroligt. För det är ju ett annorlunda yrke så. Men jag tyckte om friheten. Så jag brukar säga grabben i graven bredvid. Den är så... Ja men där är jag, känner mig så hemma. För jag vet, de är ju på fina fester och det äter. Men sen åker ju hon och hälsar på honom och går till grannen och det är köttbullar och det är lite snabbt och det är lite enkelt. Och så, det fastnade jag nog för i början så. Eller, ja. Det kan bara bli rätt ibland.
Men sen vet jag också, det här är så fascinerande att höra när du berättar om hur du liksom nästan halkar in lite grann på detta. Men jag och många av mina kollegor blev så imponerade av den här tillväxtresan som ni har gjort. Det är två aktiebolag tror jag ni har, eller?
Ja, vi har tre. Ja
ni har tre, just det.
Ja.
Men ni har ju ändå liksom steg för steg vuxit.
Mm.
Kan du berätta lite grann om,
det
kan ju inte vara lätt alltså.
Nej, jag vet inte själv. Ibland står jag som en... Vi började, det var jag och min man och kanske en anställd eller en på sommaren och jobbade. Men vi har nog haft vi har tyckt det varit så roligt. Men efteråt kan man titta, alltså det har varit jättekrävande.
Jobba jämt.
Ja, fast det har aldrig skadat mig. För jag har nog tyckt det varit för roligt, så det har nog tagit död på mycket annat som jag inte gjorde under vårat liv. Och det ångrar jag då och försöker få mina söner att inse. Jag vet inte om det har lyckats, för jag ser hur mycket de jobbar. Men man är så inne i det. Men det är där, har du djur, så är det inte så att du stänger på fredag kväll klockan 4. Utan larmet kan gå att den foder inte. Det är larm hela tiden från olika ställen. Och du, så jag tyckte alltid det var skönt när vi hade varit iväg och komma hem. För nu har jag koll. Vad är det som händer? Men visst är det. Men så tänker jag så här. Allt företagande är... Om du är familjeföretagare, så det är krävande.
Mm.
Det är ju mycket lättare att vara anställd.
Mm. Men hur vågar man, tänker jag? Man står inför, för att jag tror att det är en hel del som aldrig vågar ta steget att växa. Nej, när vi pratar just lantbruk. Hur
jag tror framförallt är det Per-Olof som har väldigt, haft väldigt ekonomiskt tänkande som har gjort gott. Han har varit mera sådär och vi får se. Och han har skojat och sagt ibland att han har planerat, han har räknat ut och så kommer han och frågar mig. Så, ja, men att det löser vi ju och så, det kommer att ordna sig. Och det kan ju inte bli så dåligt, eller det får vi väl göra. Alltså jag har kanske varit mera, jag vet det var en gård som kom till sal och han sa det. Nej, vi får nog vara försiktiga. Ja, men säger jag, den där har ju köpt ju förra året och den där, vi har ju inte så många konkurrenter, det är klart vi bjuder. Nej, men man kan inte bjuda för billigt, säger han. Jo, men det kan man väl. Varför kan man inte det? Och mycket riktigt, vi fick den gården för ett bra pris. Mm. För att man var lite modig. Så jag tror att jag inte har lantbruksbakgrund är positivt i att man har ett lite annat tänk. Jag tänker ju inte på så mycket vad grannar tycker. Utan vi måste ju gå vidare. Och sen att, ja, arbets... Ja, jag tror det. Jag kan inte riktigt säga. Men jag är ju glad. Vi har ju byggt upp något till nästa generation, verkligen.
Men det jag tänker är också där, och nu kanske jag har, jag ska inte säga att jag har fördomar, men mina erfarenheter av bönder är ju kanske också ofta det här att man har varit försiktig för det var min pappa. Mm. Eller man tar inte stegen för man vågar liksom inte riskera sin gård eller tänk vad som skulle hända om fadersarvet. Alltså så att man är väldigt rädd.
Ja. Och det är ju en av bromsklossarna idag, tror jag också. Att man inte, egentligen vill man inte vara där. Mm. Det är inte min grej, men det är lite tryck från resten av släkt kanske eller så. Men det måste man komma bort ifrån. Man måste i så fall gå i terapi att säga, vad är det jag vill i livet? Vad är det jag brinner för? Mm. Eller hur viktig är min familj? Ska jag hålla på det här och ingen annan tycker det är något bra i familjen? Mm. Och vi har ett problem, för man säger ofta att det är inga yngre som vill ta över. Men det är så många äldre som aldrig vill backa ur. De vill aldrig igen lämna över. För hur ska han klara det? Oj, med de här räntorna och så. Nej, det är nog bättre jag äger ända tills, för då, tills
det är nästan som ett tillväxthinder.
Ja, men det är det. Och problemet att få in kanske, eller man säger att det är problem, men det börjar ju släppa att du kan få in andra än just blodsband. Varför måste det alltid vara en familjemedlem? Det är väl roligare att se någon som brinner för detta. Så det kommer ju mer och mer att man kanske behåller marken, men man har bolag där någon anställd kommer in i bolaget och växer upp och kan visa, för man måste ju visa för banken också, att man kan göra goda resultat. Och då på det sättet kan man göra och kanske köpa senare då.
Men jag tänker på en annan sak som jag vet inte om det är speciellt för er, men jag uppfattar det så. Och det är det här som du gav exempel på med att hitta lösningar. Jag skulle kalla det för innovation. Men du berättade, om jag nu har rätt, att på slätten där uppe så är det väldigt mycket lera. Och då kan man inte köra med sina traktorer hur mycket som helst på åkrarna. Och att ni då kommer på det här, jag kallar det för gödselhubbar. Men istället för en stor sån här gödseltank så placerar ni ju ut mindre ställen med gödsel, eller?
Ja, att man, vad du tänker på, det är ju att har man djur så blir det gödsel. Och den gödsel måste vi ju ta hand om och lägga på åkrarna så växterna har tillbaka. Och då mycket tidigt, Per-Olof, han var väldigt duktig, eller är väldigt duktig växtodlare, och just det här med packningen som gör att för det första så får vi mycket mera växtnäringsläckage ut i vattendragen när det packar. Och man får sämre skördar. Då hade han sett det här i någonstans, jag ska inte säga om det var, men vi köpte en anläggning från Norge. Och det är att man pumpar i slangar. 2 kilometer bort kan vi pumpa. Och så drar man de här slangarna på åken istället för att man kör med tunnor som väger 35-40 ton. Mm. Alltså vi säger det finns grusvägar de stänger av för att bilar får inte köra. Men vi kör på dem där. Det är ju, då kan man ju tänka sig vad det packar. Så att det var ju... och då var vi först då ute på Dalboslätten, men nu har det kommit flera och det är hela Sverige har det kommit mera.
Men det är lite sådana där små, jag ska inte säga att det är små grejer för det är ju viktiga saker, men det var för mig liksom en symbol på att man hela tiden ligger och funderar hur kan vi lösa det och att man är tvungen faktiskt.
Ja. Men då måste jag ju säga det att ungdomarna då, jag har två söner i företaget, 32 och 30, var de är, det är ju på YouTube. Alltså de, ja men det är ju det. Hur såg vi för 25 år sedan på innovationer? Ja, vi läste en lantbrukstidning på fredagar, var det två stycken. Och man åkte på någon resa. Idag är ju YouTube. Jag såg i USA, vet du, där har de satt till en sån där harv. Det kan vi ju göra. Ja, då har vi ju en sån där harv bakom. Och det var ju bra. Så att det går ju mycket fortare och är ju fantastiskt.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Sen var det det här med biogasanläggningar också. Mm. Berätta om det. För visst är det så att ni har gått ihop?
Ja. Det var väl så, nu ska vi säga, det här, där är ju faktiskt Trollhättans stad var ju involverad i att man, jag ska inte säga, jag kan inte riktigt hela processen, men vi blev i alla fall uppvaktade att investera i biogas. Och det gjordes utav på fyra ställen, ja, på olika gårdar. Nackdelen där och då var att man fick inte investeringsstöd till. Det var bara en viss summa pengar. Hade vi gjort idag hade man ju byggt en stor anläggning istället för att ha fyra små. För det är ju omkostnader alltid så. Men det som var fördelen på Dalboslätten var att vi är så, det är sånt enga, man hjälps åt med saker och ting. Vi har mycket det på gräsfrö, liksom man lär av varandra. Och där hade vi en väldigt god sammanhållning. Eller att man hjälpte så att... Så att Melleruds kommun och Vänersborgs kommun gick ju med och bekostade grävning ner med slangar och liknande där. Och det har ju blivit jättebra för biogasen. Det blev ju en uppgraderingsanläggning så att vi producerar biogas till bilar då, eller fordon.
Är det två tankstationer ni har eller?
Ja, nu är det nog flera. För det nu blev det ju så att Trollhättans stad då, och det vet ni ju mycket väl att man bestämde ju nu de sista åren att i städerna ska det vara elektrifierat. Och då vill inte Trollhättans stad vara med i Brålanda biogas längre. Så nu har vi ju två lantbrukare som har köpt det tillbaka då. Och och jag lyssnade just på andra kommuner. Bengtsfors hade ju en tapp och Ed och det. Och nu blir de så besvikna för det försvann det en tapp bara. Och då kan ju inte kommunen ha kvar sina bilar. Så att det där är ju, man måste ha långa perspektiv. Och det är ju typiskt lantbruket. Det är långa, långa. Och en biogas, han ska matas varje dag. Och då sa man när jag var på möten om biogasen. Ja, men ni kan väl stänga av då ett par månader innan bussarna på landsbygden har kommit igång med biogas. Nej, det är som en komage. Man måste mata den varje dag. Ja, men den måste matas. Det går inte, för det är en biologisk process. Men vi ser väl ingen... idag ska jag säga det, att nu har man fått något avtal och säljer till Norge. För Norge säljer naturgas till Polen. Så det är ju såna stora världsliga saker som påverkar. Men däremot det är roligt. Vi har 7 gasbilar idag. Alltså det är... det känns
alltså
så lätt.
I
vårat företag, ja. Så när jag tankar själv, då är det alltid man pratar med dem för att börja. För det är roligt när man tankar biogas, då pratar man med varandra. Så, vad har du för bil? Ja, hur tycker du det går? Det gör man ju aldrig, man tankar diesel. Har du tänkt på var kommer det ifrån? Eller? Det här kanske vi skulle...
Men du menar alltså att man står och samtalar?
Ja. Ja, men det är det. Man vet också att det här är ju rätt. Alltså det kommer, det står på skyltarna där och jag säger, ja, det är jag som föder upp grisarna. Alltså det är ju jätteroligt. Jag är jättestolt över det här. Det är jag som tar fram biogasen. Mm. Alltså så att jag tror det kommer också. Det kommer inte bara vara elbilar utan det kommer att finnas många olika.
Jag tänker när du pratar så ger ju du i alla fall mig en helt annan bild av lantbruk. Och jag ser liksom det här att det är alla de här förmågorna som krävs. Alltså det är precis de förmågorna som krävs i storföretagen när vi ser på industrisidan eller de stora kedjorna, detaljhandeln. Alla behöver det här modet. Man måste kunna räkna. Man måste kunna våga ta. Man måste ta investeringar, se långsiktigt. Och man måste kunna vara en bra ledare. Hur många anställda har ni?
Nu har vi 22 anställda.
22. Ja.
Och det kräver
då det är
ju
inte mycket. Alfred och Lina, om man säger så.
Hur tänkte du?
Jag tänkte på Emil.
Ja, nej, de här, det är fantastiska. Vi har en fantastisk stab, måste jag säga. Och det som gör att vi kanske till och med haft, jag ser inte lätt, men det har kommit folk till oss och de stannar. En del är yngre och de förstår att de går vidare, men andra stannar. Och det kanske är att lantbruket har annars varit att man kanske har en anställd eller två. Mm. Men vem vill vara på en sån arbetsplats? Man vill vara där i många. Och jag tror du och jag, eller på Malin, när jag var här sist, vi pratade just om det att man säger det är ett storjordbruk, det är ett industrijordbruk. Men jag sa, alltså då blir vi nästan lite, ja det var ju precis vad vi är, ordning och reda. Har en trevlig arbetsplats, har en god policy, vi har lean-tänk. Allt det som man har utvecklat sedan 70-talet i industrin, det har vi gjort i vårat företag också. Så det är ju verkligen en, det är ju något positivt. Men den som säger det ofta, ja, åh, det är stort. Ja. Alltså så, och det är väldigt, det är ju tråkigt tycker jag. När det,
men kan det vara, som, är det Emil som spökar, alltså någon slags romantisk syn längt tillbaks att... Är det det som gör att folk hakar upp sig på begreppet storjordbruk?
Ja, det tror jag. Och ändå är det ju väldigt få av oss. Jag är född 60 och då. Vi har väl sett det alltså. Men de ungdomar idag, eller runt, och både 30 och 45 där, har det ju inte. Men man vet ju väldigt lite också. Man kan inte begära för folk att de ska veta exakt hur jordbruket. Men många har ju åsikter om hur mat produceras. Mm. Många har, och de vet ingenting. Så därför är det ju bra om vi är öppna och visar upp oss. Mm. Och att man är ute och pratar om det.
Men det hörde jag en gång på radion. Det var ju någon lantbruksforskare som berättade att ja, men korna på 1800-talet hade det ju inte särskilt bra. De hade mycket sämre foder än vi har nu. Det var därför att de mjölkade mindre och de bodde i, eller vistade sig i sämre ladugårdar och så. Så att djuren är friskare, de väger mer, de producerar mer. Så att
Så
fortfarande finns den här Emil-längtan.
Men vad ska man göra åt den då? För det är ju någon slags gap här, tänker jag. Något kunskapsgap.
Fast för mig som lantbrukare själv så är det bara så att vissa saker behöver man inte lägga ner energi på. Varför ska jag lägga ner energi på det? De väljer ändå när man går och handlar. Då vill man veta. Idag vill man veta om det är svenskt. Jättebra. Och man vill veta vad det kostar. Mm. Jag vill producera mat som alla har råd med. Mm. Eftersom jag själv då, som vi sa i början, att jag är från Stockholm. Och jag vet att jag hade någon resa dit med lantbrukare. Och då åkte jag förbi. Ja, där bodde min pappas faster i det höghuset och det. Och då tänkte jag, de människorna där kan inget om lantbruk. De har inte mycket pengar. Men de måste kunna handla mat. Och jag vill producera den. Mm. Och då måste man bli effektiv. Man måste vara duktig. Och så är det nog.
Men du har öppnat en helt ny värld. Jag är så tacksam för detta, Karin. Och nu är det ju så att när man är med här så får alla samma fråga.
Ja.
Och den frågan är som en jultomte som kommer med ett paket. Mm. För jag säger, vad skulle du göra om du fick låna en företagsekonomisk forskare ett helt år utan, det kostar dig ingenting. Ser du någonting som du skulle kunna använda Eva till eller mig eller någon annan inom företagsekonomi? Vad skulle man kunna...
Jag har tänkt på frågan, för du förvarnar mig. Men då har jag nästan tänkt att jag kanske inte ser just något ur... Jag blir inte så egoistisk att se just vårat företag. Nej. Utan jag skulle kanske se lantbruksföretagen, att det är viktigare. Och där har du ju ett, vi pratar om de här äldre, varför lämnar de inte? Mm. Det kan vara en sak man kunde forska nästan lite på. Och förväcker man den... Väcker man det i olika publikationer och det är att varför och vad finns det för möjlighet för den yngre att komma in? Det
tror jag du är något jättespännande. Ja. Och jag tänker på det här med entreprenörskapet också. Hur ska vi kunna uppmuntra det tidigare åldrar?
Ja, precis. För att det är inte så farligt. Nej. För det är ju många som, och det kan man ju säga, alltså hur många lantbrukare som är lantbrukare och är duktiga om man inte har högskoleexamen. Mm. Alltså det behöver man inte för att lyckas i det. Utan, och så är det ju i många branscher. Det är ju inte de högt utbildade alltid som är de. Men då är det väldigt bra just om högskolan till exempel, att man kan, har man forskning och man kan liksom få in det i olika Ja, vi har ju ändå hjälp av LRF eller andra sådana organisationer som man, ja.
Men vi är här på Högskolan Väst och vi företagsekonomer. Vi dreglar över den här näringen. Så vi tycker det är tack vare dig.
Ja, ja men så roligt.
Att vi hoppas att vi ska kunna hitta lite samverkan över de här gränserna. Hör ni det alla bönder där ute?
Ja.
Att vi är intresserade.
Ja. Ja, så roligt. Jag blir ju också varm om hjärtat för det här är en så viktig näring för området, för vårt land och ja, för allt. Så jag är ju så glad att jag har fått vara här, Malin och Eva. Mm.
Och nu börjar vi närma oss slutet. Så jag säger faktiskt tusen tack.
Ja, det är jag som tackar.
Och tack Eva för världens bästa support och sidekick. och säger jag så här i den här podden. Så bjuder vi in spännande personer, sådana som Karin är med. Det ska vara människor som har erfarenheter från näringslivet på olika sätt och som vill dela med sig och kanske också är öppna för samverkan. För det är det som vi letar efter just nu. Och är du en entreprenör eller företagare med närhet till Högskolan Väst och har lust att delta i den här samverkan?